Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju i vanlig ordning jag, Ida, och på andra sidan har vi ju...
Lukas,
som
ja.
Återigen har tekniskt strul.
Ja, precis. Ja. Det går som smöret här borta, vet du.
Ja.
Nej, fy fan. Och nu svor jag, men
det gör vi hela tiden i den här podden.
Ja, men nej, det har varit mikrofonen jag använde förra veckan ville inte funka den här veckan. Och, ja.
Nej.
Så att, nu hoppas jag att ni ska höra vad jag vill ha att säga.
Ja, förra gången så trodde vi att din dator höll på att lägga av, för Windows funkade inte.
Nej.
Så då har du installerat om Windows och nu vill inte mikrofonen funka.
Nej. Så att, ja, nej, det, alltid ska det vara något. Men nu är vi igång och det är ju skönt det i varje fall.
Ja, hur går det med dig? Du är ju förkyld.
Ja, nej, det är lite hes kanske ni hör, jag vet inte. Hostat typ halva natten. Och skulle egentligen, tanken att jag skulle jobba imorgon, men det går inte.
Nej.
Så att jag ska vara hemma imorgon också. Och sen på torsdag så ska jag ju på den här utbildningen som jag pratade om i förra avsnittet.
Ja, just det.
Och där har det också varit lite strul, för jag var lite osäker på om jag kunde åka. Men tydligen har jag inget val, för annars måste jag betala för utbildningen. Och ja, det känns lite drygt. Så att det var att bita ihop och åka iväg.
Ja, precis.
Ja, jag har ju testat mig, så jag har ju inte... corona, utan ja, det är bara en vanlig förkylning, men ändå.
Ja. Ja, men det är ju ändå jobbigt liksom.
Ja, hur är det själv då?
Just nu är det okej. Jag var ute på en promenad. Jag sa till mig själv, jag ska inte gå så långt idag.
Nej.
Men det blev ju en mil i alla fall.
Ja.
Och så har jag ju nya skor som bråkar lite med mig, men jag kom på att jag har faktiskt sulor som jag ska lägga i, som gör att det kanske blir bättre.
Ja,
men det... så det är ju min terapi. Jag promenerar ju i alla fall varannan dag just nu.
Ja, men det är skönt att vara ute och röra på sig och ja, sådär.
Ja, det hade ju varit skönare om de här, det är inte knott, jag vet inte vad det är för små flugor som svärmar nu, så man får dem i ögonen och håret och jag vet inte hur många man sväljer.
Nej, jag vet. Jag brukar få sådana på mig när jag cyklar.
Ja.
Lägger sig på kläderna och
det är
ögonen.
Ju stora nackdelen just nu, men det håller ju på att bli kallare, så de ska väl dö snart, vill jag på att säga.
Vi kan väl hoppas på det eller någonting.
Men ja.
Ja, nej, men det är väl, det är skönt att vara ute och gå också. Även om det blir en lång promenad så brukar man oftast inte tänka riktigt på det när man väl har kommit igång.
Nej, men precis. Man bara vandrar på liksom.
Mm. Precis.
Ja. Vi sa inte förra veckan vilket ämne det skulle bli idag.
Nej, precis. Att, det höll vi på.
Vill du avslöja?
Ja, jag kan avslöja. Idag tänkte vi att vi skulle prata om farliga ämnen.
Mm.
Så vi har väl tagit lite liknande kan man ju säga.
Ja, vi bestämde ju att vi bestämde att vi skulle göra det.
Ja.
För båda var intresserade av det. Så att...
Precis. Så att jag tänker inte avslöja vad vi har valt. Utan, men det är det vi tänkte vi skulle prata om idag.
Ja, jag kom på förra veckan så... Jag brukar liksom lyssna på avsnitten lite snabbt för att se så att ja, allting är okej. Okay. Och jag märkte i förra veckans avsnitt att jag avbröt dig väldigt mycket.
Mm.
Och jag vill bara förklara för lyssnarna att det var för att Lukas hade inte de hörlurar. Vi sitter ju, vi bor ju en timme ifrån varandra så vi sitter liksom vid varsitt skrivbord och sådär. Och Lukas hade inte de hörlurarna han brukar ha utan han hade några andra och han hörde så fruktansvärt dåligt. Mm. Så emellanåt så hörde inte jag Lukas så det var därför vi pratade över varann en del.
Ja.
Och kanske att det blev lite så här att tveksamma när någon drog ett skämt så var det tyst en stund och så bara ja.
Ja, så att, visst. Ja, nej, de jag har fått höra det att när jag har dem på mig så är det väldigt svårt att höra mig så att idag har jag dem jag brukar ha.
Ja, det är 1000 gånger bättre.
Ja, jag kan tänka mig det. Men ja, det är anledningen i varje fall att det blev som det blev.
Jag ville bara försvara mig lite grann.
Ja, jag förstår. Du tycker inte mina skämt är så dåliga ändå.
Nej, ja.
Det kan vi väl
måste jag kommentera det? Du.
Nej, det vi hoppade, det är bra.
Ja, men det kommer bli långt idag så det är väl lika bra vi bara kör igång.
Ja, vi kör och du börjar.
Jajamensan.
Ja.
Ja. Ja, vi sa ju att vi skulle sluta inleda alla,
men det blir alla så delar med att säga så här. Men... Ja.
Ja. Som sagt så kommer vi ta lite liknande ämnen fall. Tjota fräser idag.
Lite tjota fräser.
Tjota fräser. Och jag vet inte varför jag är så tveksam.
Nej, du är jättetveksam. Du bara, jag vågar inte berätta.
Nej, men alltså det här ämnet som vi tar upp idag är ju en av mina största en av de största skräcken jag har i mitt liv.
Ja, jo. Igår när du tittade på en dokumentär skrev du mig att jag hade panik.
Jag satt ju nästan och grät.
Ja. Men det är ju otäckt.
Ja.
Så att,
för att jag har ju skrivit om Tjernobyl och olyckan där.
Mm.
Och som jag har sagt tidigare, jag vet inte om jag har sagt det i podden, men ni vet, människor har liksom ord som de inte gillar eller som de gillar eller liksom så.
Mm.
Jag har ett ord som sätter sån skräck i mig och jag kan inte säga varför.
Nej.
Men det är ordet kärnreaktor.
Ja.
Jag får sån panik i min kropp när jag tänker och säger ordet kärnreaktor.
Eller alltså, radioaktiv strålning.
Oh!
Det är väl fantastiskt.
Så att det här är lite nästan lite så här traumaterapi eller jag får säga.
Traumabehandling.
Ja, men på lite så.
Bästa sändningstid.
Ja. jag har lista på källor här som jag tänker jag tar.
Mm.
Jag har varit inne på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida och läst information och rapporter och så. Sen har jag sett dokumentären som jag såg när jag skrev med dig igår var Inside Chernobyl with Ben Fogel.
Mm.
Eller Chernobyl inifrån. Och den är från i mars i år.
Mm.
Och sen så har jag tidigare sett den här Det är väl en HBO-serie, Chernobyl, från 2019. Den här, ja, med Stellan Skarsgård och dem.
Ja, det stämmer.
Den är ju dramatiserad, men det är ju liksom, ja, visar ju hur allting gick till.
Mm.
Och sen har jag varit inne på nyteknik.se, Sveriges Radio, och så har jag lyssnat på P3-dokumentär från 2005 om Chernobyl. Och så var jag inne på Strålsäkerhetscentralen, eller STUK.fi. Det är alltså deras strålsäkerhetsmyndighet.
Mm. Vi har ganska lika källor skulle jag vilja säga, men det tar vi sen.
Ja, det kan jag förstå.
Ja.
Eftersom vi ska ta upp liknande ämnen idag, så tänkte jag att jag börjar med att gå igenom hur funkar kärnkraft.
Mm.
Och det man gör inom kärnkraft är att man genom fission eller klyvning av atomkärnor liksom, får fram energi.
Mm.
Och framförallt så används isotopen 235U, alltså uran.
Mm.
Men det förekommer också att man använder 239PU, som är plutonium. Och det som händer när man klyver de här atomkärnorna är att det frigörs energi.
Mm.
Och det här värmer upp ett medium, ett kylmedium som man använder, och oftast är det vatten. Och när vatten blir varmt så bildas ju ånga. Och den här ångan används för att driva en turbin kopplad till en generator som producerar elektricitet. Så det funkar precis som när man eldar kol.
Mm. Precis.
Och de flesta kärnkraftverken i världen använder då vanligt vatten som kylmedel eller moderator, kan man också säga.
Mm.
Och är då av typen kokvattenreaktor eller tryckvattenreaktor.
Mm.
Det finns också typer som använder grafit som moderator. Och det är bland annat i Ryssland och Storbritannien. Och så finns det också grafitmodererade reaktorer med gas som kylmedel.
Ja.
Och det är till exempel AGR i Storbritannien.
Mm.
Man kan också använda tungt vatten som moderator. Jag kan inte förklara vad tungt vatten är.
Mm,
jag hade inte jättebra betyg i fysik i skolan.
Ja, nej, jag vet inte heller. Tungt vatten.
Ni får kolla upp det om ni är intresserade. Jag är hemskt ledsen.
Mm.
Det här var någon idé som man tänkte använda här i Sverige. Men man gjorde inte det. Men det används i Kanada. Och fördelen med det här är att man kan använda icke-anrikat uran.
Mm-hmm.
Och så finns det då också reaktorer som kyls med flytande natrium. Okay. Och då kan de jobba vid högre temperaturer.
Mm.
En kärnreaktor, alltså det är svårt att avbryta den här processen. När det väl börjar klyvas atomkärnor så fortsätter det. Men man kan avbryta det här. Och det sker när säkerhetskrav inte är uppfyllda. Och det kan göras automatiskt eller manuellt, och då för man in så kallade styrstavar.
Mm.
Och de här används då för att reglera effekten genom att säkert stänga av kärnreaktorn.
Mm.
Så att de här är ju ganska viktiga.
Precis.
Och jag minns ju, det är väl snart 10 år sedan nu, men när man fick höra på nyheterna att det var sprickor i styrstavar i Forsmark.
Mm, just ja.
Och det är ju dryga timmen från där jag bor. Alltså jag hade sån panik.
Nej.
Nej men alltså jag var så här, ska jag fly till min dåvarande pojkvän på andra sidan landet? Vad ska jag göra?
Ja, fy, nej, inte okej.
Nej. De här styrstavarna, de har förmågan av att fånga upp ett överskott av neutroner under fission.
Mm.
Så att man saktar liksom ner den här kedjereaktionen. Och då liksom, ja, då sakta men säkert så stängs ju den här reaktionen av.
Mm.
Och de här styrstavarna, man kan liksom styra hur mycket man bromsar den här effekten genom hur mycket av staven man för in i kärnan i reaktorn.
Okej.
Okay. Och genom att då föra in hela de här stavarna så kan man då i stort sett stänga ner hela grejen.
Mm.
Och de här består ju då av material som absorberar neutroner. Och det här kan vara bor eller bor, kadmium, kadmium?
Någonting.
Jag är inte fysiker.
Du kan inte detta. Nej, skoja.
Det kan vara hafnium eller gadolinium.
Mm-hmm.
Idag används framförallt borkarbid i kokvattenreaktorer och en legering av silver, indium och kadmium i tryckvattenreaktorer.
Okej. Okay. Ja.
Det här materialet då som absorberar neutronerna, det bränns bort efter ett tag. Och dessutom så innanför stålhöljet på de här så bildas gasen helium. Och det blir ett väldigt högt tryck inne där då.
Mm.
Så de här styrstavarnas livstid är väldigt begränsad, så de måste bytas efter 6-10 år.
Mm, okej.
Okay. Och det är väl lite det som hände där i Forsmark då, att de här hade spruckit. Det var dags att byta dem liksom.
Mm, okej. Okay.
Så ja, det var en väldigt ytlig förklaring hur det här funkar.
Ja,
men det är helt enkelt att man klyver atomkärnor, det bildas värme, vattnet kokar, ångan driver en turbin som då genererar elektricitet.
Mm. Precis.
Så. Nu kommer vi till Tjernobyl-olyckan.
Mm.
Och vi ska åka till norra Ukraina, nära gränsen till Belarus.
Mm.
Och det här var ju Sovjet då.
Just ja.
Och vi ska åka till staden Pripyat.
Mm.
Och det är 1986 och där bor, jag har läst siffror mellan 48 000 och 53 person. 53.
48 000. Det var antingen 53.
Det var antingen eller, man kunde inte riktigt räkna. Nej. 48 000 till 53 000.
Ja, lite skillnad mellan 48 000 och 53. De visste inte riktigt på den tiden. De hade ingen dokumentation över det här.
Mm. Det var lite svårt.
Ja.
Nej, men ja, så cirka 50 000.
Mm.
Och en stor del av befolkningen har ju anknytning till det närliggande kärnkraftverket som är, jag tror att det var ungefär alltså mellan 5 och 10 kilometer från Pripyat så låg då kärnkraftverket Tjernobyl.
Okej.
Okay. Så det är väldigt nära.
Mm.
Och staden byggdes samma år som kärnkraftverket, 1970. För då, alltså det skulle liksom hänga ihop. Och det här skulle, Pripyat skulle bli en slags model city för Sovjet liksom.
Mm.
Det var state of the art, allting var så här toppmodernt. Det var toppmodern sån här sportstadium och skola och sjukhus och liksom.
Oh, ja.
Det var en framtidens stad.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och alla som bodde där då skulle liksom, ja, det var tänkt att arbetare och deras familjer då skulle bo där.
Okej. Okay. Mm.
Och som sagt var då 1970 så började den första reaktorn av typen RBMK-1000 vid Tjernobyl byggas. Och det här är en förkortning på det ryska begreppet, nu får ni be om ursäkt.
Mm.
Reaktor Bolshoi Moshnosti Kanalnyj.
Mm-hmm.
Ja.
Ja,
det är
helt,
jag vet inte vad det betyder. Uttalat,
men
Oh ja. Jag kan ju ryska. Det ju...
Du har ju studerat detta.
Oh ja, speciellt ryska.
Ja, men det lät bra.
I den här typen av reaktor så är varje bränsleelement omgivet av en trycktub i vilken vatten pumpas in genom bränsleelementet för att då börja koka. Och varje trycktub är omgiven av grafit som då är moderator. Det sa jag ju att det var ju i Ryssland bland annat man använde grafitmoderator.
Mm.
Vid låga effekter så kan det här då leda till att reaktorn lätt blir instabil.
Mm.
Men om man kör den på lite högre effekt så blir den stabilare.
Mm.
Reaktor 1 togs i kommersiell drift 1977 och var då den tredje reaktorn i Sovjet av den här typen. Och den första i ukrainska Sovjet då. Reaktor 2, 3 och 4 vid Tjernobyl färdigställdes 78, 81 och 83.
Mm.
Och ytterligare två reaktorer, 5 och 6, var under 1980-talet under uppbyggnad. Och reaktor 5 var planerad att tas i drift hösten 86. Men av kommande händelser så färdigställdes de ju inte.
Nej, okej.
Okay. Så de skulle ha 6 reaktorer. Mm. Det är ganska mycket.
Ja, det är det.
Den 9 september 1982 så skedde en mindre härdsmälta i reaktor 1 och radioaktiva gaser läckte ut i atmosfären. Men den här händelsen tystades ner av Sovjet och allmänheten kände inte till det här förrän många år senare.
Mm.
Det var väldigt Sovjet.
Ja, ja.
De skulle klara det själv. Det är ju kalla kriget också.
Ja, såklart.
Den här var reparerad och åter i drift efter ungefär 8 månader.
Mm.
Nu måste jag tänka vad det är jag har skrivit.
Tänk på.
Mm. Nu kommer det mer fysik. Det är därför jag måste tänka. det produceras ju värme, sönderdelningsvärme.
Mm.
Och man undersökte då här i Tjernobyl liksom hur, alltså även fast kedjereaktionen, klyvningsgrejen stoppas,
mm.
så produceras det ju fortfarande lite eftervärme,
mm.
restvärme liksom. Och om, jag vet inte hur jag ska
hur ska jag förklara detta?
Den här värmen måste ju hela tiden hållas vid en viss nivå. För blir det för varmt så blir det ju en härdsmälta.
Mm.
Och då använder man ju bland annat vatten som liksom cirkuleras och liksom hela tiden kyler ner. Nästan som du tänker på när man borrar i metall. Då brukar det ju vara vatten som sprutar på hela tiden.
Precis.
Det är ungefär samma sak.
Ja.
Och i Tjernobyl så hade man då elektriska pumpar som pumpade vatten.
Mm.
Och reaktor 4 hade 1661 individuella bränslekanaler.
Oj.
Och var och en kräver ett vätskeflöde på 28 000 liter per timme vid full reaktoreffekt.
Oj, jäklar.
Vad lite. Ja, så det var ju varje pump, eller varje bränslekanal. Så att, och det var reaktor 4, de hade liksom 3 till.
Mm, en hel del vatten med andra ord.
Ja, och skulle då liksom pumparna lägga av så är det ju ganska farligt.
Ja.
Och de här är ju som sagt var elektriskt drivna, så att man liksom tänkte, vad gör vi om det blir strömavbrott?
Mm.
Jo, då sätter man 3 stycken dieselgeneratorer vid varje reaktor som backup.
Mm.
Men vid ett avbrott så tar det 60-75 sekunder för de här att nå full hastighet och generera det som krävs för att köra en huvudpump.
Mm, okay.
Och det här är ju inte jättebra.
Nej.
Men det man tänkte var då att turbinens rotationsmoment kunde användas för att generera den nödvändiga elektriciteten för att täcka det här glappet.
Okej. Okay.
För att turbinen slutar inte snurra på en gång man stänger av.
Nej.
Den fortsätter ju att gå. Och då tänkte man att man kunde koppla på den. Och man gjorde analyser på det här och fann att ja, de kan driva pumparna i 45 sekunder. Men det är inte riktigt fulla tiden som det tar för dieselgeneratorerna att komma igång.
Nej.
Men det skulle i alla fall liksom hålla temperaturen i kärnan nere något i alla fall. Men man var ju tvungen, alltså det här var ju bara rent teoretiskt som man gjorde allt det här. Och man var ju tvungen att testa det.
Såklart.
Så man testade det för första gången 1982. Och då visade det sig att turbinen var otillräcklig.
Okej.
Okay. Så då modifierade man det elektriska systemet och gjorde ett test 84. Men det misslyckades igen.
Mm-hmm.
Så man gjorde det för en tredje gång 85, men också då var det negativt.
Mm, okej.
Okay. Så nu kommer vi till 86.
Mm.
För då ska man göra ett nytt test. Samma test. Och testet kräver inaktivering av vissa säkerhetssystem. Då det här nödsystemet där stavarna ska föras in och sådär.
Mm, just det.
Så man fick godkännande av platschefen. Och man skulle genomföra det här under dagskiftet den 25 april. Och då liksom, ja, det var liksom, ja, men man fick tidiga, vad heter det? Man fick tydliga instruktioner.
Mm.
Och man hade noga koll på hur reaktorn liksom mådde. Och man hade ett särskilt team av elektriska ingenjörer på plats. Och det här testet skulle vara en minut långt.
Okay.
Och då skulle man testa om nya regleringssystem kunde uppnå det här som behövdes för att täcka det här glappet.
Ja.
Och dagskiftet, de liksom, ja, jobbade på som vanligt och väntade på att de skulle få göra testet. Det skulle utföras klockan 14.15.
Okay.
Och man började förbereda sig och man stängde av nödsystemet. Men det som hände var att ett annat regionalt kraftverk oväntat gick offline.
Mm-hmm.
Och klockan 14 så begärde man då i Kiev att nej, men ni kan inte göra det här, för att då kommer inte vi kunna tillgodose efterfrågan av elektricitet, eftersom det här andra kärnkraftverket har lagt av tillfälligt.
Mm, just ja.
Så då får man ju skjuta upp det här.
Mm.
Och det tog ända fram till 23.04. Då fick man tillåtelse från Kiev att stänga av reaktorn.
Okej. Okay.
Men det som hände då var ju att det här dagskiftet som hade fått sådana tydliga instruktioner och förberett sig och allting sånt där, de hade ju gått hem för länge sedan.
Ja, ja.
Och till och med eftermiddagspasset skulle ju sluta, för det blir ju nattpass från klockan 12.
Mm. Såklart.
Så att...
Man får inte bara skjuta på det dagen efter.
Nej, men det går inte.
Nej.
Så det som egentligen skulle ha varit då var att det här mer erfarna dagskiftet skulle gjort det, och nattskiftet skulle liksom bara behövt underhålla... ja, effekterna som kom efter det här testet. Mm. Liksom, ja.
Mm. Hålla koll liksom.
Så de som kom för nattskiftet fick ju väldigt begränsad tid för att förbereda sig.
Mm.
Och Anatoly Dyatlov, det kanske du känner igen, ja. Dyatlov-passet, det är samma efternamn.
Ja, just det. Ja.
Han var biträdande chefsingenjör för hela Tjernobyl. Han var på plats för att övervaka och styra. Och han hade ju högre kunskap än all annan närvarande tillsynspersonal, så hans order överskred och hans instruktioner och liksom...
Mm.
Ja, mm. Det var han som skulle bestämma.
Mm.
Så under det här nattpasset så var det ju Dyatlov, och sen var det Alexander Akimov, han var chef för nattskiftet,
mm.
och Leonid Toptunov som var operatören ansvarig för reaktorns operativa regim.
Mm.
Och det var han också då som hade ansvar för de här kontrollstavarna.
Mm.
Styrstavarna som vi har pratat om tidigare. Den här Toptunov, han hade bara självständigt arbetat självständigt som senioringenjör i ungefär 3 månader.
Oj.
Mm.
Det var inte jättelänge. Nej.
Nej. Klockan 01.23.04 så började testet, och 4 av de 8 huvudcirkulationspumparna var aktiva. Man brukar ha 6 igång vid vanlig drift, och ångan till turbinerna stängdes av och en nedgång i turbingeneratorn började. Dieselgeneratorerna startade, och det skulle helt ha tagit över pumparnas energibehov senast 01.23.43, alltså dryga 40 sekunder senare.
Mm.
Men klockan 01.23.40 inleddes ett nödstopp av reaktorn när experimentet avslutades.
Mm.
Och det här startades när AZ5-knappen trycktes in i nödsystemet.
Mm.
Och det här aktiverar ju drivmekanismen på alla styrstavar, och det skulle göra då att de förs in i kärnan igen. Och det är inklusive de manuellt styrda stavarna som dragits tillbaka tidigare.
Mm, okej.
Man vet inte varför den här knappen trycktes in. För både Akimov och Toptunov, de dog.
Så man vet liksom...
Och det som händer... Ja, alltså det... Det här är, de får ju bara gissa liksom. Mm. De har ju data från systemet där de kan se på ett ungefär vad som händer. Men några sekunder in i det här stoppet så inträffar en kraftig ökning i energi och kärnan överhettas. Det här fick några av bränslestavarna att gå sönder och blockera styrstångens pelare. Så styrstavarna fastnar en tredjedel in. Och inom 3 sekunder så stiger reaktoreffekten över 530 megawatt. Och det här har man sett tidigare i en annan RBMK-reaktor vid Ignalina kärnkraftverk 83. Där isättningen av de här styrstavarna orsakar en kraftig spike.
Ökning.
Ja, precis. Men man genomförde inga liksom... förändringar eller så som svar på det här. Och det finns en utredningsrapport som heter INSAG 7 som visar att det finns man hade den uppfattningen att den här positiva effekten inte skulle inträffa på Tjernobyl. Varför man hade det vet inte jag.
Nej, inte heller. Jättelustigt.
Men en topp inträffar igen. Och nu hoppar reaktoreffekten från 500 megawatt, eller 530 megawatt, jag tror att det är megawatt, till cirka 30 000.
Ja, en liten ökning.
Och det här är 10 gånger den normala drifteffekten.
Mm.
Och det här vet man för att det här är sista angivna avläsningen på effektmätaren på kontrollpanelen. Man tror att den här ökningen kan ha varit upp till 10 gånger högre än så.
Ja, det är ju...
För man kan inte... Det går inte att ta in.
Men det är en galen ökning.
Ja. Och det här beror antagligen på att styrstavarna fastnade. De kunde inte föra in dem hela vägen.
Såklart.
Man kan inte rekonstruera exakt vad som hände eftersom kraftenhetsbyggnaden förstördes. Men det man tror hände då var ju att det blev en ångexplosion. För att det blev ju så varmt. Och man hade inte tillräckligt vattenflöde för att kyla ner.
Nej, såklart.
Och den här explosionen förstörde reaktorhöljet. Rev av och sprängde den övre plattan som kallas den övre biologiska skärmen. Och som hela reaktoraggregatet är fastsatt på. Och det här gick genom taket på reaktorbyggnaden.
Oj. Ja, du...
Sen skedde en andra kraftfullare explosion 2 eller 3 sekunder efter den första. Och den här explosionen spred då den skadade reaktorkärnan och avslutade abrupt den nukleära kedjereaktionen och matar ut heta klumpar av grafit.
Mm. Jag tror jag har sett, jag såg en dokumentär för jättelänge sedan om just Tjernobyl. Och då fick man se från någons liksom lägenhet. När de filmade ut mot anläggningen då. När den här explosionen skedde. Att, ja, det var en väldig explosion.
Ja.
Mm.
Det som händer med den här grafiten och liksom allt som... De rivna kanalerna som fortfarande finns i resten av reaktorkärlet och grejer. Det är att när de exponeras för luft så får de syre och börjar brinna. Och det här bidrar ju i hög grad till spridningen av radioaktivt nedfall. Eftersom när det brinner så blir det ju rök och damm och liksom. Det sprider sig ju.
Ja, såklart.
Och enligt observatörer utanför enhet 4 sköt brinnande klumpar av material och gnistor i luften ovanför reaktorn. Och några av dem föll på taket till maskinhallen och startade en brand.
Mm.
Och som en följd av skadorna på byggnaden så började luft röra sig genom där kärnan har varit och mata så att grafiten som är kvar där i börjar också brinna. Så nu brinner det både liksom utanför och i.
Mm. Det är kaos.
Så nu går en del... Ja, det är... Folk fattar inte vad det är som har hänt.
Nej, jag förstår det.
Men eftersom de har andra reaktorer aktiva så börjar ju anställda liksom, vad i helvete är det som händer? Så de går ju ut för att se. Och en av dem, han heter Alexander Yevchenko, berättar att när han klev ut och tittade upp mot reaktorhallen så såg han en, citat, mycket vacker laserliknande strål av blått ljus orsakat av den joniserade luftens glöd som tycktes översvämma upp i oändlighet.
Oj.
Och det här kan man ju också höra, det finns något som kallas för dödens bro i Pripyat. För att för det första så blir det ju ett jävla moln. Mm. Folk vaknar ju av det här. Men sen det här ljuset som han pratade om. Folk gick ju ut för att titta på det. För de fattade inte att det var farligt.
Mm,
och då var det en bro som folk gick och ställde sig på.
Mm.
Och de fick ju på sig väldigt mycket strålning.
Ja, men såklart. Och det var ju också i den här dokumentären folk som satt och fiskade. Och var helt fascinerade över det här ljuset.
Ja, det är galet. Mm. Material som har flugit iväg antände minst 5 bränder på taket till reaktor 3. Och den är ju igång. Så att det var ju absolut nödvändigt att släcka de här bränderna och skydda kylsystemet i reaktor 3.
Ja.
Chefen för nattskiftet på reaktor 3, Yuri Bagdasarov, han ville stänga av reaktorn. Som för att vara
säker,
på säkra sidan. Men det fick han inte.
Nej.
Så istället så fick operatörerna andningsskydd och kaliumjodid-tabletter. Och fick besked om att fortsätta arbeta.
Ja.
Men vid 5 på morgonen så bestämde han att nej, vi stänger av.
Ja. Han de stänga av innan det hände någonting?
Ja, reaktor 3 har klarat sig.
Okej. Okay.
Klockan 01.45 så kommer brandmän fram till platsen.
Mm.
Och först på platsen var brandmän under ledning av löjtnant Volodymyr Pravjik.
Mm.
Han har senare avlidit av akut strålningssjukdom.
Mm. Okay.
De fick inte veta hur farligt det här var. Varken röken eller skräpet. De fick inte veta mer än att olyckan var mer än en vanlig eldsvåda. Och det här är citat. Vi visste inte att det var reaktorn. Ingen hade berättat det för oss.
Nej, det är ju bristande om något.
Ja. Och Grigori Chmel, föraren av en av brandbilarna, berättar senare vad som hände. Och här är ett citat. Vi anlände dit 10 eller 15 minuter till 2 på morgonen. Vi såg grafit spritt överallt. Mischa frågade, är det grafit? Jag sparkade bort den, men en av männen på den andra bilen tog upp den. Det är varmt, sa han. Grafitbitarna var av olika storlek, några stora, några små nog att ta upp dem. Vi visste inte mycket om strålning. Även de som arbetade där hade ingen aning. Det fanns inget vatten kvar i lastbilarna. Mischa fyllde en cistern och vi riktade vattnet upp mot toppen. Sedan gick det pojkar som dog upp på taket. Vashik, Kolja med flera och Volodja Pravik, de gick upp för stegen och jag såg dem aldrig mer.
Nej men, fy. Att ingen...
För att alltså den här grafiten, det finns ju också i den här HBO-serien. Mm. Det är en man som plockar upp en av de här grafitbitarna och bara, vad är det här? Mm. Och sen börjar han bara skrika, för det han har ju fått, det blir ju som brännskador av strålning.
Fy, att ingen...
Och de som brandmännen då som gick upp på taket där det ligger fullt
med sånt.
Med grejer som har kastats ut från kärnan.
Ja. Att de, alltså, varför inte fick de ingen information för? Det är ju jättekonstigt.
Nej, men det var ju så bara.
Ja, jo, såklart, men det är ju hemskt.
Det var väldigt sovjet. Jag tror att det fortfarande är så i Ryssland. Man ska inte erkänna när någonting går fel.
Nej, såklart, men ändå. Det är ju det är liv som sätts på spel.
Ja, men det...
Ja, det skiter väl de i kanske, men...
Ja, men lite så. Mm. Man lyckades släcka de här bränderna vid reaktor 3 vid 5-tiden, men många brandmännen fick ju då höga doser av strålning.
Mm.
Branden inuti reaktor 4 fortsatte att brinna ända fram till den 10 maj.
Mm.
Man trodde att man kunde släcka den här branden och förhindra spridning av radioaktivt material genom att ha helikoptrar som släppte ner sand, bly och lera och bor på den här brinnande reaktorn.
Mm.
Så de flög liksom i skytteltrafik.
Okay.
Det man vet nu är att ingen av den här båren någonsin nådde kärnan. Men man gjorde ju...
Så gott man kunde.
Ja, och de här piloterna blev ju också strålningssjuka.
Mm.
Sjuka. Man tror att ungefär 600 sovjetiska piloter riskerade farliga strålningsnivåer för att flyga dem tusentals flygningar i försök att stänga in strålningen.
Oj, det var ju en del.
Mm. Och det var en polis i den här Ben Fogel-dokumentären. För hans familj blev evakuerad, men han valde att stanna kvar.
Mm.
Och han sa, de frågade honom liksom, men var det för att du kände dig tvungen eller var det din plikt? Och han bara, nej, men man gjorde ju det för sitt land. Det var ju lite patriotism.
Mm.
Och man blev ju sedd som en hjälte liksom.
Ja, så blev det ju, men det är ju, ja, det är ju, man får väl tacka dem som gjorde det, men det är ändå hemskt att de blev utsatta för allt.
Ja. Den närliggande staden Pripyat evakuerades inte omedelbart, utan invånarna, som vi sa, de tittar ju på det här ljuset och...
Mm.
Sådär, så att alla gick ju till jobbet och skola. Och...
Mm.
Men det var några timmar efter explosionen insjuknade och fick svår huvudvärk och metallsmak i munnen.
Mm.
Och några fick också okontrollerbar hosta och kräkningar.
Mm.
En kommission inrättas senare på dagen för att undersöka olyckan. Och den leds av Valery Legasov. Han var första biträdande direktör för Kurchatov Institute of Atomic Energy.
Mm-hmm.
Det var en kärnkraftsspecialist som hette Yevgeni Velikov, en hydrometeorolog som hette Yuri Israel och en radiolog som hette Leonid Iljin och fler. Och alla de här är porträtterade i Chernobyl HBO-serien.
Mm. Okay.
Jag kommer inte ihåg vilken av dem det är Stellan spelar. Han spelar nog bara någon ifrån regeringen. Han är nog ingen... han kan inte fysiken.
Okay. Jag har inte sett den. Jag ska göra det.
Ja, gör det. Den är faktiskt bra.
Mm.
De kommer till kärnkraftverket på kvällen den 26 april. Så att det är liksom nästkommande dag.
Mm.
Och vid den tiden har 2 personer redan dött. Och 52 var inlagda på sjukhus. Och det som var så... dumt i hela det här att de inte fick information var att de kom till sjukhuset i Pripyat. Man tog in dem och de hade ju kläder som var radioaktiva.
Mm-hmm.
Så man skulle egentligen ha tagit av dem och spolat av dem ute. Men det gjorde man ju inte, så man tog in dem på sjukhuset och klädde av dem där och liksom allt sånt där.
Ja.
Och det spreds ju personal och liksom...
Men såklart.
När man väl fattade hur farligt det var så slängde man ju ner alla uniformer i källaren.
Mm.
Och den källaringången är ju avstängd nu. Man har hällt massa sand på den.
Mm.
Men Ben Fogel, han får ju gå omkring där och det ligger ju trasor kvar. Alltså, för man har ju bara lämnat allting. Och han håller sin geigermätare mot en av de här trasorna. Och alltså, det är ju galna nivåer.
Jag kan tänka mig
av radioaktivitet.
Mm.
Så att... ja, det var ju tokigt.
Ja.
Men... ungefär 36 timmar efter den första explosionen så beordrar den här kommissionen då en evakuering av Pripyat.
Mm.
Och då hade man ju ett meddelande som gick ut på... alltså på radio, tv, radio, allt sånt där. Och sen hade de ju sån här typ som Hesa Fredrik.
Mm, just det.
Som ropar ut. Och varje, för det var ju oftast sån här höghus. Då kom det en buss för varje höghus eller 2 om det behövdes.
Mm.
Om man skulle gå in i den.
Mm.
Och man sa till dem att ni kommer bara behöva vara borta i 3 dagar. Så ta med det som är nödvändigt.
Mm.
Så att det är ju därför det finns så mycket tillhörigheter kvar.
Ja,
för det här blev ju senare permanent.
Mm. Ja, jag har ju sett så här folk på YouTube som åker dit och undersöker. Mm. Och det är ju hela lägenheter fulla med...
Och du får absolut inte röra någonting.
Nej, precis.
För då kan du störa det här dammet.
Mm. Ja, det är ju det.
Det finns ju folk som olagligen tar sig in och typ kampar.
Mm, och jag har sett där. Det också.
Och de kan ju få böter och så. Det var ju en som hade ramlat och slagit ihjäl sig.
Ja, vad bra.
Och man gör det för det är så här thrill.
Mm,
det man bara, du kan coolt. Ju fucking få cancer, din idiot. Ja. Men ja.
Ja, det är coolt, vet du.
Ja. Mm. Men vid 15.00 den 26 så evakueras, eller den 26 kanske det inte var.
27.
Ja, det var ju 36 timmar senare. Skitsamma. Ja. De får en tid där de ska vara klara. Och man evakuerar dem till olika byar i Kiev-regionen. Och om man hade släktingar någon annanstans så åkte man ju dit.
Ja, okay.
Och dagen efter så börjar man prata om att utvidga den här zonen till 10 kilometer. Okay. Så man gör det. Och 10 dagar senare så utvidgas det ytterligare till 30 kilometer.
Mm-hmm.
Och den här säkerhetszonen är den som är nu. Okay. Även om formen och storleken har förändrats lite så är det.
Okej, okay, så det är liksom från Pripyat och sen ut 30 kilometer åt alla håll liksom.
Ja, det är väl från Tjernobyl kan jag tänka, men det är ju typ samma. Men det är liksom...
Ja,
men det som är att jag vet inte hur den zonen är i Belarus.
Nej.
Men jag antar att den borde ju vara liknande.
Ja, det tycker man väl egentligen.
Ja, men nu kommer vi till när det här blev känt i världen.
Mm.
För det här höll man ju käft om i Sovjet.
Ja.
Det var ingenting, det här ska vi sköta själva. Mm. Men på morgonen den 28 april... Så är det en snubbe här i Sverige som ska in på jobbet vid Forsmarks kärnkraftverk.
Mm, just, ja.
Och då, man går ju igenom såna här maskiner som läser av strålning. Både när man ska in och ut. Och den larmar ju.
Mm-hmm.
Så det blir ju ett jävla ståhej. Och alltså, för att liksom sätta det här i perspektiv så är det över 1000 kilometer.
Ja,
till Tjernobyl från Forsmark. Man börjar ju ta reda på, fan, är det här? Läcker det ut någonting? Vad är det som har hänt?
Mm.
Det går ju liksom larm och man rapporterar till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Mm.
Och till slut så konstaterar man att nej, men den här strålningen har sitt ursprung någon annanstans. Och man börjar ju kunna spåra den. Och då hör den svenska regeringen av sig till den sovjetiska regeringen för att bara, tja, har ni haft någon kärnkraftsolycka?
Mm.
Och de bara, nej, vi har inte, nej.
Vad snackar de? Skulle aldrig komma på tal.
Nej, det är olika i Sovjet, är du galen?
Vad anklagade oss för egentligen?
Det var inte för den svenska regeringen bara, nej, men vi kanske ska lämna in en officiell varning till internationella atomenergiorganet.
Mm.
Då bara, ja, jo, alltså vi hade ju en liten grej här i Tjernobyl.
Mm. Grattis.
Men man ville först inte erkänna hur omfattande den här olyckan var.
Nej.
Men det kom ju fram allt eftersom.
Mm.
Och det var ju ett enormt arbete att hålla den här strålningen i schack. Och man riktade mycket uppmärksamhet för att få bort det här radioaktiva skräpet från taket på reaktor 3 bland annat.
Mm.
Det värsta hade blivit kvar inne i det som var kvar av reaktorn.
Okay.
Men man uppskattade att det fanns ungefär 100 ton skräp på taken på de andra reaktorerna. Och det här måste man ju kunna ta bort och skicka ner för att kunna göra den här betongkonstruktionen som man sen gjorde.
Mm.
Så man bestämde att nej, men vi ska använda robotar. Man flyger dit robotar och de får liksom putta ner det här från taket.
Mm.
Och de hade ungefär 60 stycken fjärrstyrda robotar. Men på grund av den höga strålningen så gick den här elektroniken sönder.
Mm. Så pass.
Så att man fick ta in vad man då lite skämtsamt kallade för biorobotar.
Mm.
Alltså människor.
Ja.
Så det här var då vad man kallade för likvidatorer från militären som man klädde i tung skyddsutrustning. Och de fick klättra upp och de skulle bara vara på taket i 40-90 sekunder och skotta med spade.
Mm-hmm. Hur mycket hinner man på 40-90 skulle... sekunder?
Ja, men du hinner ju typ att skopa en och sen springa iväg. Men...
herregud.
Och det var tänkt att de skulle göra det här en gång.
Mm-hmm.
Men det finns soldater som rapporterade att de hade varit ut 5 eller 6 gånger.
Mm-hmm.
Och det här är liksom, du kunde lika gärna stått i kärnan typ. Så mycket strålning.
Oh, herre mie. Fy.
Och alltså när man ser från liksom filmer från när det här händer, de sitter ju i korridorerna och ser för fan helt lelösa ut. De blir ju så förstörda, de mår ju så dåligt.
Mm. Ja, det är hemskt.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Man behövde ju minimera spridningen av radioaktivt material så att, för att man ville inte att vinden skulle ta damm och lyfta iväg.
Nej.
Det man också var tvungen att göra var ju att förhindra att fåglar landar i det här och sen bär med sig det. För att fåglarna var jätteintresserade, jag vet inte.
Jag tyckte det var häftigt eller någonting. Jag drogs till det.
Jag vet inte. Sen var man ju också rädd för att det skulle regna.
Mm.
Och då kan ju föroreningar spolas bort och... till slut ta sig in i grundvattnet. Och det är ju
just ja.
Inte bra.
Nej.
Och det var ju en utmaning. För det är mycket gammastrålning. Det är den, jag tror att det är den farligaste strålningen. Gammastrålningen.
Ja,
och det här var ju en fara för dem som jobbade i den intilliggande reaktor 3. För den var ju fortfarande... där jobbade man ju.
Mm-hmm. Man fortsatte alltså att jobba där medans...
ja, ja, ja. Den var ju igång. Man hade ju inte råd att stänga av den.
Nej. Ja, det är ju bra.
Så att det man valde att göra då var att omsluta den här förstörda reaktorn genom att bygga ett enormt skydd av stål och betong. Och det är det här som man känner igen som sarkofagen.
Mm.
Och den här måste man ju göra snabbt, men det måste också vara inom gränserna för nivåer av omgivande gammastrålning. Så man började den 20 maj, 24 dagar efter olyckan. Mm. Och det gick från juni till november. Ja, man började ju slutet på maj, men designen började i maj och sen började man själva bygget i juni.
Mm, okay.
Så man försökte ge byggnadsarbetarna så mycket skyddskläder som möjligt och kranförarna, de fick arbeta i blyfodrade kontrollhytter.
Mm.
Och man byggde den här sarkofagen då. Men det som har hänt senare är ju att det här betongen och det blev ju dåligt, så då har man byggt det här den här byggnaden, halvmånebyggnaden som man ser idag.
Mm.
Den är ju som ett ytterligare skydd, för den här sarkofagen är där under.
Mm. Okej.
Okay. Man höll faktiskt en rättegång om det här 7-30 juli 87. Och det var i en tillfällig rättssal som inträffades i kultur...
inrättades.
I kulturhuset i staden Tjernobyl. För att det finns en stad som heter Tjernobyl. Men den ligger lite längre bort.
Okay.
Och då var det då 5 anställda. Det var han Anatolij Djatlov.
Mm.
Så var det anläggningsingenjören Viktor Bryukhanov. Chefsingenjör Nikolaj Fomin. Skiftschefen för reaktor 4 Boris Rogozin.
Mm.
Chefen för reaktor 4 Alexander Kovalenko och en, jag tror att han var en arbetare som heter Yuri Laushkin.
Okay.
Och de dömdes till 10, 10, 5, 3 respektive 2 år i arbetsläger.
Mm-hmm. Arbetsläger?
Ja, det var en grej i Sovjet, vet du.
Ja, det låter ju typ som, vad heter det? Såna där koncentrationsläger eller någonting.
Ja, jag vet inte riktigt vad det innebär, men det, jag vet inte om det är en grej fortfarande i Ryssland. Men,
ingen aning. Jag tror de skulle typ tömmas till samhällstjänst eller någonting.
Men det är väl typ det, fast hårdare.
Ja, okej.
Anatolij Dyatlov befanns också skyldig för kriminell misskötsel av potentiellt explosiva företag och fick 10 års fängelse, varav han skulle avtjäna 3 för den roll som hans han skulle vara tillsynsman då i det här experimentet, och hans roll i de efterföljande händelserna. Mm. Efter den här olyckan så avled 237 personer av akut strålsjukdom, varav 31 dog under de 3 första månaderna.
Mm. Ja, det var ju några stycken.
Ja. Och i oktober 1991 så utbröt en brand i turbinbyggnaden till reaktor 2. Mm. Myndigheterna förklarade därefter att den reaktorn var för skadad för att repareras, så den togs offline. Reaktor 1 avvecklades i november 96 som en del av ett avtal mellan den ukrainska regeringen och internationella organisationer som IAEA om att avsluta verksamheten vid anläggningen. Mm. Och den 15 december 2000 stängde dåvarande president Leonid Kuchma personligen av reaktor 3 vid en officiell ceremoni och stängde av hela platsen. Mm. Så att alltså reaktor 3 som är intill härdsmältan var igång ända till 2000.
Det är ju galet. Det är
så personer jobbade där ända fram till 2000.
Ja, men det är många år. Det är 13
typ.
14 år typ.
Och som jag sa, den här sarkofagen visar ju tecken på skador. Mm. Så man byggde det här taket, men det kommer inte hålla hur länge som helst. Nej. Så flera länder har gått in, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar, men det är ju en otrolig summa pengar som man har då bidragit till att man ska använda kranar och så vidare. Nu finns det ju bättre teknologi. Mm. Så man ska plocka isär den här sarkofagen som är liksom legohus.
Okay.
Och placera den här radioaktiva kärnan i ett slags slutförvar. Mm. Så att liksom man ska försöka säkra upp det ytterligare.
Ja.
Men alltså det är ju fortfarande den här exclusion zone på 3 mil gäller ju.
Ja.
Och du måste ha ett speciellt tillstånd för att få komma dit och du får bara vara där under en viss tid och bla bla. Det finns ju folk som har flyttat tillbaka.
Ja, det är det.
Ja. Och det egentligen får de ju inte det, men de är så här, jag är uppvuxen här, jag ska dö här, typ så.
Aha. Okej. Man bara, ja, nej, du lär ju dö tidigare, men visst.
Ja, alltså de hälsade på en kvinna som hade flyttat tillbaka till staden Tjernobyl, tror jag det var. Mm. Och hennes man hade ju jobbat vid kärnkraftverket och hon hade ju levt längre än vad han gör.
Ja,
eller gjorde. Ja. Men... och hon dricker ju vattnet och allting.
Nej. Men jag tänker, hur kan man leva så? För jag menar, det kan ju inte finnas. Jag tänker som affärer och... mat.
Jo, då, i staden Tjernobyl så finns det en affär där de som jobbar där är där max en vecka och maten kommer liksom in utifrån.
Aha, okej.
Det finns till och med postkontor och...
Mm-hmm. Känns typ som...
Och sådär.
Vad heter det? Ja, den här zombieserien, nu kommer jag inte på vad den heter. Walking Dead.
Walking Dead. Ja.
Det är liksom en zon du... Ja, nej, jag vet inte. Helt galet. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bo så.
Nej, och alltså det här har ju påverkat oss. Vi fick ju varningar, speciellt här på Upplandskusten.
Mm.
Fick ju vi varningar om att man skulle undvika vilt ett tag och svamp och sådär. Nu är det ju bättre, men man har ju faktiskt fångat vildsvin nu som fortfarande är radioaktiva.
Mm, ja, jag vet. Här. Det är ju också jätte...
Och rennäringen uppe i Norrland tog ju jättemycket skada.
Mm. Ja, det ligger ju så nära.
Vi påverkades mycket liksom. Mm.
Ja, för det ligger ju ganska nära egentligen om man tänker att om man drar ihop en karta ja. Så den blir rund så är det inte långt ifrån.
Nej, men precis.
Ja, men det är ju som han som jag pratade om i Australien där det var asbest.
Ja, ja, med asbest,
han
ja.
Han som bor helt ensam jävlar. I den här stan. Och där finns liksom ingenting förutom han, typ.
Nej, för fan. Lite mer aktivitet är det ju här, för det är ju fortfarande många människor som arbetar. För de måste ju hålla koll på värdena hela tiden.
Ja, och... ja, visst är det så. Och sen vet jag att de har ju vakter som åker runt och kollar så att ingen åker in i den här zonen. Det var en YouTube-kanal.
Och det är ju nästan som såna här passkontroller på vägen in ja, också. Precis. Med poliser.
Det var en YouTube-kanal jag tittade på. Där en snubbe, han går dit med två kompisar typ. Och de passerar då den här zonen och sen... hittar de några hus på vägen de övernattar i och sen kommer de då väl fram till Pripyat och sen så övernattar de i någon lägenhet där uppe och jag vet inte. Och de
kallas för stalkers.
Och precis, och de är ju rädda för att de ska bli tagna av vakter som är där.
Ja, men, och det enda de vakterna sa det är att de får ju böter, men böterna är så låga så folk fortsätter ju.
Såklart.
Och vissa tar ju med sig grejer därifrån.
Mm, och det är ju
det var ju bra. Någon, innan de stängde igen den här källaren så var det ju folk som hade varit ner där och tagit upp en av hjälmarna.
Nämen.
Som brandmännen hade haft. Och så hade de lagt den i entrén till ett hus.
Nämen.
Där liksom de här, när man går på tour så får man gå in där. Och en dag så var den här hjälmen borta.
Oh,
så det är ju någon som, han sa det, jag hoppas verkligen att den är inom den här zonen. För annars är det någon som har tagit med en av de liksom mest radioaktiva föremålen som finns. Har tagit hem det här.
Det är ju, egentligen borde man ju få ett straff som typ, vad vet jag, några månader i fängelse. Eller något som verkligen biter lite mer på än att, nej men det här vill jag verkligen inte bli dömd för. Eller, ja, för att det är ju ändå... farliga saker man pratar om.
Ja.
Men, ja, nej.
Nej, det är... väldigt. Det är för mig helt ofattbart att man skulle vilja, för det första, åka dit på en sån här jävla guidad tur. Mm. Det finns inte en chans. Alltså, du kan betala mig och jag åker inte dit.
Nej, jag tror att en vän till mig har varit där faktiskt. Jag funderar på det.
Nej, det finns... Att göra det ens en gång... Ja. Men att sova där. Nej, nej.
Vill du inte lägga det där i en dammig madrass? I
något litet, nej, men sluta. Usch. Rum. Nej. Jag får sån panik. Och en bekant frågade mig varför du är så rädd för det där. Och jag bara, men alltså radioaktivitet, det bryter ner vårat DNA. Mm. Varför skulle jag inte vara rädd för det?
Ja, nej, alltså jag tycker nej, jag skulle inte heller. Jag har nog för... jag har för stor respekt för det för att känna att det skulle ge mig någonting att åka dit.
Ja, nej, nej. Det räcker att jag ser det på videon. Ja,
det räcker. Ja, men väldigt intressant måste jag säga. Man har ju hört en del om det och jag har ju sett någon dokumentär och när folk har varit där och så. Men sen har man ju inte riktigt satt sig in i... hela historien kring det och allt sånt där.
Nej, alltså jag fick ju en chock när jag såg den här serien från HBO.
Ja, det kan jag tänka mig. Men väldigt intressant. Det tackar vi för. Mm.
Thank you, you're welcome.
Yes.
Nu tycker jag vi hoppar vidare till din del innan jag får en panikattack.
Vi gör så. Ja, och ja, du pratade om Tjernobyl och jag ska då ta upp Fukushima och olyckan som hände där. Och mina källor, det är precis som du, Ny Teknik, en artikel från 2021 som heter Kärnkraftskatastrofen i Fukushima steg för steg. Sen hemsidan stuk.fi, också en artikel från 2021 som heter Olyckan vid kärnkraftsverket i Fukushima. Och sen har jag kollat lite fakta på Wikipedia. Och sen har jag lyssnat på podcasten Strålsäkert.
Mm-hmm.
Och då är det två olika delar. Ett Fukushima 10 år, del 1, orsaker och konsekvenser. Och del 2, industrins och myndigheternas lärdomar.
Mm.
Så det är faktan. Och på eftermiddagen den 11 mars 2011 så inträffade en jordbävning i havet utanför Japans nordöstra kust. Jordbävningen den uppmättes till att ha en magnitud på 9,0 på Richterskalan.
Högt.
Ja, och det är den kraftigaste jordbävningen som har drabbat Japan.
Mm.
Och den var tillräckligt liksom kraftig, eller vad man nu säger, för att förskjuta jordens rotationsaxel med 17 centimeter.
Just det.
Ja, vilket är helt galet.
Ja, alltså. Ja, fy fan.
Ja, och som följd av jordbävningen så skakades kärnkraftsverket Daiichi, alltså det som drabbas, som ligger då i Fukushima. Det skakas om. Och det gjorde då att anläggningen förlorade sin elförsörjning från det så kallade yttre elnätet. Alltså det som liksom, ja, man använder. Och kärnkraftsverkets reservkraft gick då igång som det skulle, med hjälp av då dieselgeneratorer som du pratade om.
Mm.
Och det gjorde då att de här reaktorerna fortfarande kunde kylas.
Ja, de hade inte det där glappet som man hade i Tjernobyl då kanske.
Nej, men precis. Utan
det var väl antagligen en annan typ av reaktor också. Så.
Ja, jag läste någonting om reaktorn, men sen så glömde jag bort att ta med det, för jag kände att jag inte riktigt förstod det själv.
Nej, det gör inte jag heller, men jag tänkte någon kanske gör det.
Ja, men jag tror att det var något annat, för att det liksom slogs på direkt.
Mm. Det var ju senare också, jag menar, man har väl modernare teknik.
Ja, jo, precis. Men det man då inte visste vid det här laget var att det var en enormt stor flodvåg som var på väg mot kärnkraftsverket. Och utanför den här anläggningen då så fanns där en 6 meter hög vall som man hade då tänkt att den skulle skydda mot vågor som kom från havet.
Ja.
Och denna vall skulle då enligt planer bli 2 meter högre, alltså 8 meter. Men de här planerna, de hade skjutits upp flera gånger. Problemet var dock att den här vågen som var på väg in var 14 meter hög.
Yes. Och det går inte att ta in.
Nej, jag vet. 14 meter, det är ju liksom... Ja, jag kan inte ens... Nej, det går inte. Så den här vallen hade ju oavsett inte haft någon chans att stå emot.
Nej.
Och 50 minuter då efter att de här dieselgeneratorerna satts igång så slog vågen mot land, och de här dieselaggregaten, de dränktes av vatten.
Mm.
Och på grund av detta då så stannade de.
Mm.
De fick ju liksom ingen el alls.
Nej, vatten dränker ju en motor liksom.
Ja,
och väldigt snabbt. Det vet man ju, om du kör i djupt vatten med bilen så dränker du ju motorn.
Mm, precis. Det blev ju, ja, totalstopp. Och då anläggningen på grund av detta då tappade förmågan att kyla de här reaktorerna, så uppstod då härdsmältor i 3 av anläggningens 6 reaktorer. Oh, det här också 6 stycken.
Ja.
Och detta skedde då i reaktor 1, 2 och 3.
Mm.
Och i reaktor 1 så gick förloppet snabbast. Och i den reaktorn så började själva kärnbränslet att smälta i härden redan samma dag som jordbävningen inträffade.
Mm.
Och själva orsaken till det här, att förloppet i just den här reaktorn gick mycket snabbare, var på grund av en felbedömning av de då som jobbade i den här reaktorn.
Okay.
För efter jordbävningen så gick hjälpkondensatorn igång. Men själva ventilerna, de fastnade i ett stängt läge efter den här flodvågen.
Oj då.
Och det gjorde ju då att kondensatorn inte hjälpte till att kyla ner bränslet. Och anledningen till att man missade just den här lilla detaljen var att strömmen hade ju gått och att det var ju helt svart i hela kontrollrummet.
Ja.
Och det gjorde då liksom att de som befann sig i rummet, de kunde inte se om ventilerna var öppna eller stängda.
Nej.
Och de gick då ut för att titta och såg då att ånga pös liksom ut.
Ja.
Och på grund av det så antog de då att allt fungerade som det skulle.
Mm-hmm.
Men en man som heter Patrik Isaksson, som är utredare av svåra haverier på Strålskyddsmyndigheten. Han menade dock att det kan komma lite ånga ur de här ventilerna även när kondensatorn är stängd. Så de kollade liksom inte riktigt tillräckligt noga.
Nej.
Och de härdsmältor som skedde i reaktor 1, 2 och 3 gjorde att tanken runt omkring som liksom skyddade allt inne i den här tanken då smälte sönder. Och det gjorde då att härdrester föll ner i reaktorinneslutningen. Och det här är första gången som det har hänt i kärnkraftens historia.
Herregud.
Det liksom ramlar ner där i.
Ja.
Och det här var ju då väldigt allvarligt att det här skedde. Eftersom reaktortanken är den första säkerhetsbarriären mot just radioaktiva utsläpp.
Mm. Ja, och det som hände i Tjernobyl var ju att det locket sprängdes bort.
Precis. Så att, ja, så att det var därför som det blev här helt enkelt.
Åh, herregud. Ja.
Och rester som kom i kontakt med vattnet som finns i tanken riskerar även att det då sker såna här ångexplosioner som du också pratade om.
Mm.
Och detta inträffade då under dagarna efter jordbävningen i 3 av reaktorbyggnaderna. Och man tror att detta då berodde på att vätgas som då läckte ut blandades med syra som sedan antändes.
Mm.
Och beslutet om att få trycka av lasta reaktorinneslutningen kom alldeles för sent.
Mm.
Vilket då den där Patrik Isaksson är väldigt kritisk till.
Ja.
För han menade då att det tog tid. Vilket innebar att när beslutet väl kom så var det väldigt svårt att komma fram för att öppna de här ventilerna. Och det i sin tur gjorde att inneslutningen började läcka ut helt okontrollerat.
Fy. Ja.
Och efter att reaktoranläggningarna 1 och 3 och 4 blivit totalt ödelagda samt att reaktor 2 var allvarligt skadad så började även kärnbränsle som man då lagrat i öppna bränslebassänger i närheten av reaktorerna torrkoka. Så det började liksom också
Men snälla någon. Ja.
Och jag bara kände när jag läste att de har lagrat i öppna bränslebassänger.
Ja.
Jag bara, men nej.
Nej.
Så det var liksom det som hände.
Mm.
Rent liksom varför det blev som det blev. Mm. Och de enda som klarade sig var ju reaktor 5 och 6. De andra förstördes ju på olika sätt.
Ja.
Och enligt Japans kärnsäkerhetsorgan NISA, vilket står för Nuclear and Industrial Safety Agency, så var mängden radioaktivt cesium, vilket jag inte är helt insatt i vad det är för något ämne så, men som spreds sig i atmosfären efter de här explosionerna lika med 168 Hiroshima-bomber.
Nej men sluta! De drog någon liknelse med Hiroshima där vid Tjernobyl också, men jag valde inte att ta med det för jag får sån panik.
Nej, det var 168 stycken.
Mm. Ja. Mm.
Och katastrofen Den har rankats på den högsta nivån på INES-skalan för då allvarlighetsgrad på kärnkraftsolyckor och incidenter.
Mm.
Och INES är då en skala som man använder för att snabbt och konsekvent nå ut till allmänheten och olika medier då med information om den säkerhetsmässiga betydelsen av händelser som då rör såna här strålkällor. Och de här händelserna de kan klassas i 7 olika nivåer. Där nivå 1-3 kallas incidenter och nivå 4-7 för olyckor.
Mm.
Och både Fukushima och Tjernobyl har båda klassats som nummer 7.
Ja.
Och efter olyckan så evakuerades ungefär 160 000 människor från prefekturen Fukushima. Och jag var tvungen att kolla upp lite vad en prefektur är. Och det är som ett administrativt område i Japan.
Ja, det är väl typ som ett län kan jag tänka.
Ja, men precis. Eller typ en kommun eller någonting. Och Japan är då indelat i 47 områden. Varav då Fukushima är ett av dessa.
Mm.
Och området var tidigare känt för sitt ris, sina frukter och sin sake.
Ja.
Men efter den här kärnkraftsolyckan så sjönk efterfrågan på områdets jordbruksprodukter.
Ja, det fattar man ju.
Ja. Och Lars Vargö, som blev Sveriges ambassadör i Japan i september 2011, berättar att området drabbades, kan man säga då, av 4 katastrofer. Och det var då jordbävningen, tsunamin, strålningen och att produkterna inte gick att sälja.
Mm.
För det här var ju liksom det man liksom levde på där, om man nu säger.
Mm.
Och 10 år efter den här olyckan så är området fortfarande drabbat av konsekvenserna som följde. Och radioaktivt nedfall, det spreds över området och värst var det där det regnade.
Mm.
Självklart, för då sprids det ju lättare. Och man hade uppmätt det totala utsläppet av de här radioaktiva ämnena jod 131 och cesium 137 till ungefär 10% jod och 20% cesium. Av det som släpptes ut vid Tjernobyl.
Mm.
Så att det var ju liksom mycket mindre men ändå liksom ganska mycket
jämfört med.
Ja. Och man har sanerat marken i Fukushima. Men trots det så har alla inte kunnat flytta tillbaka.
Nej.
Och det är ungefär ett område på 337 kvadratkilometer som fortfarande är ute. Rymt och 23 000 personer har evakuerats därifrån på grund av strålningen.
Mm.
Och sammanlagt i hela Fukushima så är det 37 000 personer som evakuerats.
Mm.
Och då för de övriga eller resterande så handlar det inte om strålningen utan mer att man tror att det har inte återvänt på grund av att själva uppbyggandet eller återbyggandet av samhället inte är klart ännu.
Nej, alltså det blev ju liksom jämnat med marken, det har man ju sett.
Ja, så det finns ju liksom inte
infrastruktur,
skolor och sjukhus och allt sånt där.
Mm.
Och katastrofen den förde med sig 20 000 offer. Tror jag det blir. Jo, 20 000 människor som omkom. Jag kan inte prata. Omkom.
Ja.
4 000 blev hemlösa.
Mm.
Och den totala kostnaden för den här förödelsen som följde har man beräknat till ungefär 300 miljarder dollar.
Ja.
Vilket är väl typ 3 biljoner. Finns det 3 biljoner? Eller vad säger man i svenska?
Jag vet inte vad det blir på svenska. Det blir alldeles för mycket.
Ja, väldigt mycket.
Ja.
Och man vet att de flesta som omkom dog av själva tsunamin.
Mm.
Eftersom den svepte ju över hela jävla
Ja, den tog sig ju långt in liksom.
Ja, verkligen. Och endast ett fåtal omkom av själva jordbävningen.
Mm. Men för att de är ju ganska vana vid jordbävningar i Japan. Det sker ju liksom.
Ja, men precis.
Nu var det ju en enorm, men...
Ja, men precis. Och då blev det väl att några inte lyckades liksom hitta skydd eller så. Med själva kärnkraftsolyckan ska det till inte någon ha dött av.
Nej.
Vilket, ja.
Kanske inte direkt. Lite,
nej,
men de har väl säkert, de som jobbade måste ju få fått höga nivåer av strålning i kroppen.
Ja, jo, men så är det ju. Men sen var det väl kanske ingen som liksom har dött av att vara där och...
Nej, alltså, inte som på Tjernobyl. De dog ju för att de fick skador av explosionen bland annat.
Precis, ja. Och så var det ju inte här.
Nej.
Och efter olyckan då så stängdes alla 53 kärnreaktorer i Japan. Och innan olyckan så var ungefär 30% av elförsörjningen i Japan från då kärnkraft. Och 10 år senare så är 9 reaktorer igång igen. Och Kina stoppade alla nya kärnkraftsanläggningar under 2 år. Alltså då från att byggas, så det fick inte byggas några nya.
Okej.
Okay. Och Tyskland, de beslutade att stänga alla sina kärnkraftsverk. Och de har inte öppnat något nytt vad jag vet.
Nej.
Och i Sverige så har olyckan i Fukushima bidragit till att kärnkraftsverken fått hårdare säkerhetskrav. Och i EU så gjorde man tester av alla kärnkraftsverk i Europa för att försäkra sig om att alla då skulle klara av händelser som slår ut flera enheter på ett och samma verk. Så i Sverige just nu så finns det oberoende härdkylning på alla kärnkraftsverk. Som då kickar igång om allt annat skulle slås ut. Och att en olycka som den i Fukushima skulle hända här i Sverige är då högst osannolikt.
Ja.
Och kärnkraftsverket i Fukushima, det ägs av det japanska bolaget TEPOC. Jag vet inte, T-E-P-O-C. Och endast ett straffrättsligt åtal väcktes efter den här olyckan. Och det var då 3 av cheferna från bolaget då som anklagades för att inte ha vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder.
Okej.
Okay. Men samtliga friades dock 2019.
Okej. Okay. Det var ganska långt efter ändå.
Ja, 8 år.
Lång process.
Efteråt. Verkligen. Men sen tror jag att de kanske inte började rättegången och sånt förrän kanske 1 år efter eller så.
Nej, men ändå.
Ja.
Jag menar i Tjernobyl i Ukraina så blev de ju dömda 1 år efter.
Mm. Ja, det är ju lite skillnad.
Men där var det ju mer ett uppenbart mänskligt fel.
Ja, som här liksom... var det ju mer att muren eller vallen var inte hög nog.
Liksom. Ja, och det var mer en kedjereaktion av händelser som ledde till det.
Precis. Men det sägs i varje fall att alla 6 reaktorer ska avvecklas. De har inte gjort det ännu, men det är tänkt. Och effekterna då av den här olyckan vid kärnkraftsverket har man då följt upp på en population på ungefär 2 miljoner då, alltså hälsa hos de här. Och det undersöks i projektet Fukushima Health Management Survey. Och stråldosen som människorna då har bedömts, och deras fysiska, psykiska och psykosociala hälsa följs då upp genom en långvarig utredning med hjälp av till exempel intervjuer och olika medicinska undersökningar. Och ingen av de anställda vid det här kärnkraftsverket eller personer bland befolkningen har insjuknat i strålsjuka eller fått några lokala strålskador som har krävt någon vård.
Okej.
Och dödsfallen hänger samman med evakueringen och andra hälsoeffekter än de som liksom orsakats av strålning.
Mm.
Och det har fattats politiska beslut och de besluten gäller liksom att anställda som insjuknat i cancer, de ska få en ersättning även om det inte är fråga om cancer som då har orsakats av strålningen.
Okej.
Och som grund för att få den här ersättningen så räcker det att man har arbetat över ett år vid kärnkraftsverket efter den här olyckan.
Okej.
Och anställda som deltagit i själva efterarbetet av olyckan följs upp med omfattande och regelbundna hälsoundersökningar.
Mm.
Och i enlighet med WHO:s UNSCEAR, jag vet inte hur man förkortar det, UNSCARE, jag vet inte.
Det lät och, nog rätt.
Ja, och IAEA:s olika expertbedömningar, så har strålningsexponeringen till följd av olyckan inte inte ökat befolkningens risk att insjukna i cancer.
Okej.
Men olika livsförändringar på grund av olyckan har ändå kunnat konstateras.
Mm.
Och det har då orsakat bland annat psykosociala effekter.
Ja.
Och problem med liksom psykisk ohälsa eller vad man nu säger.
Ja.
Och barn och unga, de följs också upp noggrant med olika undersökningar, och man gör så här screening av sköldkörtelcancer bland barn efter då olyckan.
Mm.
För att det är väl där som kanske
det är väl det är känsligast liksom.
Ja. Och man följer även upp hälsan hos kvinnor och gravida. Och man kan då se att de här doserna i sköldkörteln har varit väldigt små. Och man har fortfarande liksom inte kunnat bevisa att antalet fall då av sköldkörtelcancer har ökat på grund av olyckan. Utan
nej.
Det kan liksom vara naturliga orsaker.
Mm.
Och man har även då, som jag sa, undersökt gravida och man har inte kunnat fastställa någon skillnad i antalet dödfödda, antalet missfall eller olika funktionshinder jämfört med förut eller i andra regioner av landet.
Mm.
Men det man märker är att ammandet har minskat en aning.
Jaha.
Eftersom man tror att mjölken skulle kunna vara radioaktiv.
Nej men gud, ja.
Ja, och även antalet graviditeter minskade till en början. Och även antalet avbrutna graviditeter var större än tid.
Alltså man det var ju samma bort. Som efter Tjernobyl.
Ja, ja men precis. Och år 2014 så var antalet självmord i regionen högre än tidigare år. Eller än i andra regioner i Japan.
Det var väl för att de förlorade så mycket antar jag.
Precis. Och då jämfört med resten av befolkningen så led ju då de anställda vid kärnkraftsverket av ökade psykiska problem.
Ja.
Och mycket i det låg ju liksom i att de både hade förlorat sina hem men även upplevt diskriminering på grund av att det här då hade skett.
Mm.
Även om de inte kan hjälpa det liksom.
Nej men och så blir det väl att folk kanske antagligen tog avstånd från dem för man trodde att de var radioaktiva.
Nej men precis.
Så de blev väl liksom väldigt... de fick sånt, ja men de fick väl uppleva ett visst utanförskap liksom.
Mm. Ja men såklart. Och det sätter ju sig i psyket.
Såklart.
Ja. Och för närvarande så pågår uppföljningsprojekt som då ska ge ny och mer omfattande information om de här olika hälsoeffekterna av olyckan.
Mm.
Och speciellt då de psykiska och psykosociala effekterna. Och efter olyckan så har man även i resten av världen inlett olika forskningsprojekt som då undersöker de här socioekonomiska och psykosociala orsakerna av följder då i samband med strålning.
Mm.
Och det var det.
Ja.
Mm.
Ja, det är obehagligt det där också. Det här är ju en händelse som vi kommer ihåg.
Ja, gud, ja, vad gör man det?
Jag hade en bekant också som bodde i Tokyo vid det här tillfället. Och jag var ju rädd att han skulle ha skadats av jordbävningen.
Mm. Ja, i det jag tittade och läste så där så var de ju oroliga till en början om det var så att de skulle behövt evakuera alla i Tokyo. För vad skulle de göra av alla?
Ja, det är ju typ hela Sveriges befolkning i en stad.
Ja, och de var lite så här, var ska alla ta vägen och hur kommer det liksom, hur långt kommer det sprida sig och mycket sånt. Men som tur var så behövde de ju inte det.
Nej, och jag tror att den skillnaden man ser mellan Fukushima och Tjernobyl är ju tiden.
Mm.
Att man har utvecklat andra metoder, man har mer kunskap.
Ja, och andra liksom.
Och sen var det väl det att det här, det har väl också med tiden att göra att Sovjet kunde hålla det här hemligt och inte berätta för någon. Mm. Jag tror för första kanske inte Japan hade gjort så på samma sätt. Och sen så kunde de ju inte på grund av sociala medier och så vidare.
Nej, men precis. Och nyheterna, det kom ju ut på en gång.
Ja, och speciellt eftersom det startade med en jordbävning, det är ju också en annan sak. Men ja, jag tror mycket att det hände senare gjorde att skadorna blev mindre.
Mm, ja, det tror jag också. Och sen också att det var liksom olika, vad ska man säga, det orsakades ju på olika sätt. Det andra var liksom en...
Det var ju, det var ju mänskligt fel liksom.
Ja.
Det här var ju inte det. Inte bara i alla fall.
Nej, alltså de kan ju inte styra över att det kom en 14 meter hög våg mot dem.
Nej, men precis.
Det enda jag var lite osäker på, jag läste lite om det här med hur de ska liksom rena allting. Och att nu har de förmodligen kommit fram till att det är ingen fara med att släppa ut de här resterna i vattnet. Vilket jag blev lite så här, jag vill inte bada där då.
Nej, men eller hur?
Typ de har lagrat det här farliga i vattnet. I så här havsvatten som de har liksom
pumpat in,
sökt rena. Ja. Och nu ska de kanske släppa ut det i havet.
Ja.
Men
jag är ju som sagt var väldigt rädd för det här med strålning och så vidare. Inte strålning, alltså vi utsätts ju för strålning normalt. Men det här är liksom, det är ju farligare strålning och det är en annan, alltså det blir annat liksom. Mm. Och jag blir så himla rädd, för det är ju någonting vi människor kan inte behärska det här liksom. Nej. Och det är ju ingenting som, men vi lägger det i en låda och gräver ner det och så försvinner det, utan det här har ju en nedbrytningstid på tusen, kanske 10 000, hundratusentals år.
Ja.
Och det är ju det, liksom, den stora diskussionen här i Sverige nu är ju slutförvaret, och vad jag vet så har det ju landat att det ska vara i Forsmark. Och då gör man ju speciella kärl, och det har man ju diskuterat om det skulle vara koppar eller vad det nu ska vara för material. Och så har man ju då som, man stoppar dem då långt ner i jorden.
Ja.
Herregud. För att alltså det är ju det också, det är ju inte bara användare och sen stänga av och gå, utan du måste ju, det slutar ju inte avge den här farliga strålningen för att du slutar använda det.
Nej, såklart. Och det är ju det som jag tycker är så... Men det kan bara, som sagt, det kan bara hända sådana här olycka och sen är det kaputt.
Och alltså, kärnkraft, jag tycker att all kärnkraft ska avvecklas. Och det vet jag att mina föräldrar röstade för, jag tror det var val här 89 kanske det var. Att det skulle avvecklas till, ja det skulle vara avvecklat nu. Det var 2010 eller vad det var.
Mm.
För att jag tycker att det är farligt. och liksom så. Men det räknas ju som en väldigt ren energikälla, för det friger ju ingen koldioxid, alltså växthusgaser.
Nej, men precis.
Som till exempel eldning av kol gör.
Mm.
Så att det räknas ju som en väldigt ren energiproduktion.
Ja.
Och jag kommer ihåg, jag var en extra resurs på grundskolan där jag bor. Och de hade sån här karriärdag, så de fick träffa olika. Och då kom det igen från Forsmarks kärnkraftverk. Mm. Och han målade ju upp, jag satt där, jag kunde ju nästan inte hålla tyst, vet du. Han målade ju upp det här som framtidens energi. Och det var så bra, och det var så säkert. Och här ska ni jobba, det här ska ni göra, så här. Och jag satt bara där och bara... Du är medveten om att den här generationen, de minns ju inte Fukushima, de känner inte till Tjernobyl, och du sitter här och matar dem med att det här är en säker och ren energikälla och bla bla bla. Och jag vet ju att jag tar ju sånt här hårdare för att jag är så rädd för det.
Ja, såklart.
Men det kändes också som att han, det var nästan som att han var i en sekt. Kärnkraft är så bra. Och man bara...
Ja.
Men det förstör också DNA om det går fel. Det bryter ner din kropp. Jag satt och tänkte på de här stackars radiumflickorna som benet bröts ner och ruttnade och liksom...
Jag tappar hela jävla underkäken.
Och det är radium. Det är inte de här ämnena uran och plutonium. Och det är liksom...
Nej.
Det är ju en helt annan skillnad på strålning.
Jag vet inte. Jag tycker också det är obehagligt, och liksom det är så, det känns som att det har ju liksom makt över oss.
Ja.
Och om vi inte kan liksom styra det, vad kan hända om allting bara släppts lös i atmosfären liksom?
Ja.
Ja, nej.
Det är något som triggar mycket katastroftankar hos mig.
Ja, jag förstår det.
Och den sommaren då när det var sprickor i styrstavarna och det kom ut på nyheterna.
Mm.
Det var en jobbig tid.
Var det inte då var jag... gång du...
Vad sa du?
Du berättade för mig att du hade varit och badat någonstans. Och så såg du...
När jag var så här 10-12 så var vi på en klassresa hos Östhammars sjöscouter.
Ah.
Och då badade man ju, det är ju Östersjön. Och vi fick bada. Och det här är inte långt ifrån Forsmark. Och jag kommer ihåg, jag simmade ut i viken liksom och insåg att där borta, då såg jag kärnkraftverket.
Ja.
Och då simmade jag in och jag badade inte mer på den klassresan, för att jag fick sån panik i kroppen att jag hade, det var så nära och jag hade bad, och jag fick för mig att det släppte ut, det gör ju inte det, men jag fick för mig att de spolade ut massa radioaktivt vatten ut i havet och liksom, och då, det är ju ändå nästan 20 år sedan och jag, den rädslan sitter i mig.
Ja, jag förstår. Det är ju som sagt väldigt farliga ämnen.
Avveckla.
Ja, precis.
Jag är ingen energikunnig människa, men kol och kärnkraft tycker jag vi kan ta och skippa.
Faktiskt. Ja, men det finns ju en massa annat bra, vind och vatten och sånt.
Ja, men det forskas ju fram ännu mer, så att förhoppningsvis så småningom så blir vi av med de här jävla...
Ja.
Kärnkraftverken rent ut sagt. Och att de kommer på vettiga slutförvar så att inte kommande generationer blir skadade av det.
Mm. Jo, det behövs ju.
Ja.
Nåväl. Det var dagens avsnitt.
Ja.
Långt, men förhoppningsvis så tyckte ni att det var intressant.
Ja, det får jag hoppas. Och kanske några som lyssnar minns en eller båda av händelserna. Vi kan ju inte minnas... Mm. Vi är för unga för Tjernobyl, men det är ju någonting som man ändå vuxit upp med och känt till.
Mm.
Och sen, jag var ju 19 när Fukushima hände. Skulle fylla 20 månaden efter.
Ja.
Nej, jag skulle fylla 19 månaden efter. Så det kommer ju jag ihåg. Men,
måste göra man det? Ja.
Nu får jag andas ut när jag har pratat om det här.
Ja.
Om det är någon som har några kommentarer, synpunkter eller tankar, kanske minns någonting, så får ni gärna mejla oss på staphalspodcast@gmail.com eller skriva till oss på Instagram på staphalspodcast. Följ oss där också, för att vi lägger ut bilder och information och så som är kopplade till avsnitten. Och om det skulle vara någonting med att vi blir försenade eller inställda eller så läggs det också ut där.
Mm.
Jag trodde nästan du somnade.
Nej, jag lyssnade så intensivt så jag bara kände att ja.
Det, ja, nu måste jag komma ihåg, vad heter vi på Instagram nu?
Ja, nu ska vi in och följa här.
Ja,
men gör det. Jättebra.
Nästa vecka tror jag och min hjärna drar mig åt rätt håll. Kommer vi prata om sekter?
Låt oss titta upp detta på någon sekund. Ja,
ja. Helt rätt. Ja, ser man på. Så att då får ni hålla till godo med det. Och ta hand om er så länge. Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.